Du lyssnar på Änglafall av Susan I. I översättning av Carina Jansson. Uppläst av mig, Linda Ritzén. Kapitel 1. Ironiskt nog har solnedgångarna varit magnifika sedan attackerna. Utanför lägenhetsfönstren sprakar himlen i gnistrande orange, rött och lila som en övermogen mango. Skymningsfärgerna sätter molnen i brand. Och jag är nästan rädd att de av oss som är fast här nere också ska fatta eld. Med den döende värmen mot ansiktet försöker låta bli att tänka på någonting annat än att händerna inte ska darra när jag omsorgsfullt stänger ryggsäcken. Jag tar på mig mina favoritkängor. Förr var det mina favoriter för att Mr. Johnson en gång gav mig en komplimang för skinnrömmarna på sidorna. Mr. E var hejaklacksledare och känd för sin stilsäkerhet. Så jag tänkte att de kunde bli min främsta modedetalj. Trots att de är tillverkade av ett företag som specialiserat sig på slitstarka vandringskängor. Nu är de mina favoriter, för remmarna på sidorna är perfekta som knivhölster. Jag lägger också ner några slipade köttknivar i fickan på Pages rullstol. Jag tvekar innan jag lägger den i mammas kundvagn i vardagsrummet, men jag gör det. Jag gömmer den mellan en hög med biblar och några tomma läskflaskor och lägger lite kläder över alltihop när hon inte ser. I hopp om att hon aldrig ska behöva få veta att den ligger där. Innan det mörknar rullar jag Paige genom korridoren till trappan. Eftersom hon har en vanlig rullstol istället för en elektrisk kan hon ta sig fram själv. Men jag märker att hon känner sig tryggare när jag styr. Hissen är förstås oanvändbar nu om man inte vågar ta risken att fastna när strömmen går. Jag lyfter upp Paige och bär henne på ryggen medan mamma rullar stolen ner från tre trapporna. Min syster känns alldeles för mager. Hon har gått ner för mycket i vikt och det skrämmer mig mer än allt annat tillsammans. När vi kommer ner till entrén sätter jag Paige i rullstolen igen och drar en mörk hårslinga bakom hennes ena öra. Med sina höga kindben och midnattsblå ögon är hon så lik med att vi kunde vara tvillingar. Hennes ansikte är näpnare än mitt, men ge henne 10 år till så kommer hon se ut precis som jag. Fast ingen skulle väl ta fel på oss, även om vi båda varit 17. Lika lite som någon skulle blanda ihop mjukt och hårt, eller varmt och kallt. Till och med nu när hon är så rädd, pekar hennes mungipor uppåt i ett prövande leende. Och hon är mer orolig för mig än för sig själv. Jag ler tillbaka och försöker utstråla självförtroende. Jag springer upp för trappan igen för att hjälpa mamma med vagnen. Vi kämpar med det otympliga åbäket, slamrar och skramlar och krånglar oss ner för trappan. Det här är första gången jag är glad att det inte finns någon kvar i byggnaden som kan höra oss. Vagnen är proppfull av tomflaskor, Pages gamla bebisfilter, tidningsbuntar och biblar. Varenda skjorta pappa lämnar kvar i garderoben när han flyttar och naturligtvis kartongerna med mammas älskade ruttna ägg. Hon har också tryckt ner ägg i varenda ficka i jackan. Jag överväger som hastigast att lämna kvar vagnen, men att bråka med mamma skulle ta längre tid och föra ännu mer oväsen än att hjälpa henne. Jag hoppas bara att Paige klarar sig medan jag är borta. Det var idiotiskt av mig att inte konka ner vagnen först, så att hon kunde ha väntat på den något tryggare fjärde våningen istället för den nere. När vi kommer tillbaka till entrén är jag genomsvettig med nerverna på helspänn. Glöm inte nu, säger jag. Vad som än händer, fortsätt bara på El Camino tills ni kommer till Paige Mill och sväng sen av mot bergen. Om vi kommer ifrån varandra möts vi där uppe på första krönet, okej? Okay? Om vi kommer ifrån varandra är det knappast troligt vi någonsin möts igen, men jag måste låtsas hålla hoppet uppe eftersom det kan vara allt vi har. Jag trycker örat mot porten till hyreshuset. Jag hör ingenting. Ingen vind, inga fåglar, inga bilar, inga röster. Försiktigt gläntar jag på den tunga dörren och kikar ut. Gatan är tomma, så nära som på de övergivna bilarna som står överallt. Det döende ljuset kastar ett grånande eko av färger över betong och stål. Dagen tillhör flyktingarna och plundrarna, men i skymningen ger de sig av och lämnar gatan åt sitt öde. Rädslan för det övernaturliga är stor nu. Såväl de livsfarliga rovdjuren som deras villebråd tycks lyssna till sina djupaste instinkter och gömma sig fram till gryningen. Till och med de värsta av de nya gatugängen lämnar natten åt de varelser som flackar omkring i dunklet i denna nya värld. De har åtminstone gjort det hittills. Förr eller senare kommer de mest desperata.